En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Trumps möte med Vladimir Putin i Europa har ställts in. Mer om detta i dagens avsnitt av Höjd beredskap. Vi kommer också att prata om ryska engångsagenter och vad egentligen vi ska tolka utrikesministerns Kina-besök som. Men framförallt så sitter vi här och väntar på vad som kommer att hända med Gripen till Ukraina. Välkommen till Höjd beredskap. Jag heter Anders Lindberg.
Vår beredskap är god.
Ja, då sitter vi här nu i våran studio igen och det är då jag och sen så är det Johan här i studion.
Victorin, partner intill.
Och Amanda.
Wollstad, Svensk Tidskrift på platsen i Skåne.
Och Patrik.
Och sen en tack som mina frivar.
Och när vi sitter här så har ju just Zelensky landat i Linköping. Och enligt senaste rapporter har han kramat statsminister Ulf Kristersson. Och vi vet alltså i skrivande eller pratande stund inte vad det här besöket då riktigt landar i. Spekulationerna på nätet, om jag ska dra några versioner, så är en spekulation är ju att Ukraina ska få Gripen. En annan spekulation är att Ukraina ska få Gripen fast sen, lite senare. Och vi vet väl egentligen inte, skulle det inte vara Gripen och de är i Linköping så har de ju gjort en PR-blunder av rang. Så att någonting med Gripen är det väl. Riktigt vad vet vi i skrivande stund inte. Så jag tänkte låta dig gissa. Johan, vad tror du Zelensky får med sig hem?
Det är ju någonting som är viktigt för Ukraina. Så annars hade han ju inte rest hit. Så att jag tror att det är Gripen sen som är huvudalternativet. Det finns ju andra saker också. Vi har ju gett iväg ASK-flygplan, alltså stridsledningsflygplan till Ukraina. Där har vi ju nu moderna, ännu modernare sådana, väldigt kapabla stridsledningsplan i form av Global Eye. Det skulle kunna finnas också. Och sen så är vi ju med i Linköping också i Taurus-programmet. Så att det är också ett mindre alternativ kanske. Men mitt bett just nu är nog Gripen sen.
Gripen sen betyder Gripen 2026, 27, 28, 38?
Ja, någonstans. 27, 28 kanske.
Ja, Gripen sen gissar Johan på. Amanda, vad tror du Zelensky får med sig hem?
Ja, men det låter väl ganska rimligt. Om man inte... Alltså, dels så finns det ju lite praktiska... Folk ska utbildas och förberedas och system ska transfereras och så vidare. Det är möjligt att man har gjort detta i hemlighet redan nu. Det hade ju varit, i så fall varit fantastiskt. Jag vågar väl inte riktigt hoppas på det ännu. Jag tror att är man i Linköping och tittar på väldigt fina stridsplan, eller hur det var statsministern uttryckte sig, då finns det också bara alternativ. Man släpar sig inte till Linköping för någonting annat egentligen, inte med tanke på de spekulationer som har varit. Och även uttalanden från den ukrainska ledningen tidvis som vi såg för ett par veckor sedan. Utan jag tror Gripen ganska snart, men kanske inte idag.
Så vi har Gripen sen från Johan, Gripen snart från Amanda. Och Patrik, vad tror du?
Ja, jag lägger mig då mitt emellan, någonstans mellan snart och sen.
Och varför då?
Är det strax det eller?
Varför då? Snart och sen, varför då?
Ja, därför att dels så är det ju som Amanda är inne på att det här har ju då varit i tangentens riktning från Ukrains sida, där man har pratat om i termer att det är i på väg, till och med praktiken klart. Och sen är det ju som så att saker och ting går ju inte så snabbt som man kanske vill, och det ska ju levereras och föras in, och sedan så måste det ju här också finnas med något slags amerikanskt godkännande också med tanke på komponenterna. Så därför så säger jag strax sen, någonstans där i tidsrymd. Sen kan man också tänka sig att det kommer att finnas andra delar i det här också, som större ramavtal, ramsamverkan mellan Sverige och Ukraina i utveckling av gemensam industribas och så vidare och så vidare. Inom områden som Ukraina nu är framåt i...
En svensk drönarfabrik som Ukraina startar till.
Ja, svensk drönarfabrik eller då motmedel mot drönare och så vidare. Det kan man tänka sig är också. Men platsen, symboliken med att välja Linköping på det här sättet pekar ju i en riktning.
Dessutom så fick ju Försvarsmakten sitt första plan i måndags av den nya versionen av Gripen 39, Erik, också.
Amanda?
Ja, det är många delar av det här. Precis som Johan säger så fick man ju precis den början på den nya leveransen. Statsministern har sagt att man ska diskutera en rätt betydande svensk exportindustriaffär. Man har ju också med sig snudd på halva regeringen ner, det vill säga även försvarsministern och utrikesministern samt partiledarna i regeringsunderlaget eller regeringen. Så att det är ju någonting stort. Liksom. Det är ju inte bara ytterligare en donation av utkänta granatgevär, det kan vi konstatera.
Men om jag ska gissa själv, utan att ha någon som helst aning och förmodligen mindre aning än ni, så vill jag gärna att de ska få Gripen nu med sig, gärna utrustade med Taurus, skulle jag ju då få önska. Så jag vill ju då helst se det i liksom den mest gynnsamma riktningen. Och jag tänker att det finns ett politiskt momentum just nu för länder som delar våra värderingar och våran syn på Ukraina-konflikten. Därför att vi har sett Ryssland liksom öka trycket på väst. Man har ökat trycket med hybridattacker av olika slag. Och det absolut bästa sättet att svara på dem, pratar vi om asymmetriska svar här tidigare avsnitt, det måste ju rimligen vara att ge Ukraina väsentligt mycket mer vapen med en väldigt lång räckvidd. Därför att det måste ju ändå vara det som ger mest skada på Ryssland. Så därför hoppas jag då, jag fattar att det säkert inte blir så, men jag hoppas att han får med sig Gripen hem och också Taurus till de här.
Det var därför jag förde in Taurus i det där. Även om det blir, skulle bli, det är ju bara ett resonemang, om det skulle bli så skulle det inte bli i allt för stora antal, men det skulle tvinga Ryssland att hantera ett sånt långrättvidigt hot. Det skulle också få effekten att Tyskland skulle möjligen kunna underlätta en tysk omorientering också på riktigt, så att säga, när det gäller Taurus till Ukraina.
Mer som tänkt om detta, annars går vi vidare till nästa ämne, tänker jag.
Nej, jag tänkte säga att det är väl ingen emot ditt scenario om att Zelensky skulle återvända med någon ett par rotar Gripen rustade med Taurus som sänker bron till Krim eller någonting sånt där. Tämligen omgående.
Jäklar vilket PR-opp om Kristersson bara lämnar över nycklar, har man väl inte, men koderna på flygfältet. Varsågod, ta med den hem.
Som sagt.
Och sen ska vi nog utgå ifrån att även oppositionen i form av Socialdemokraterna är informerade och delar den här uppfattningen som det är frågan om.
Ja, jag har lite svårt att se att någon skulle vara mot detta om det är möjligt, så att säga. Det är väl snarare där det har skakat hittills. Det är väl inte den politiska viljan riktigt som har brustit när det gäller detta.
Peter Hultqvist har ju intervjuats och man läser mellan raderna att han är informerad.
Men då går vi vidare till nästa sak, för det är ju så att det här är ju inte det enda som händer när det är kopplat till Ukraina, utan en annan sak som händer är ju att mötet mellan Donald Trump och Putin som skulle ha ägt rum i Budapest. Det har ju varit vissa förberedelser inför detta och det har ju indikerats från Vita huset att det här mötet skulle äga rum och få olika former av betydelse, och sen så byter de ju lite vad de säger i varje uttalande, så det är svårt att veta. Men det senaste nu är att mötet är inställt. Det blir inget möte helt enkelt. Och ett inställt möte är ju också ett möte. Det är ju också en politisk signal. Och så att om vi börjar där liksom, den storpolitiken kring Ukraina. Johan, vad är det som vi ser hända?
Ja... Det är en fortsatt amerikansk distansering från den här kontinenten, skulle jag säga. Det inställda mötet föregicks ju av ett möte mellan Trump och Zelensky som flera källor...
Skrikmötet kallat i
säger var spänt, ja precis. Med, ja, och dessförinnan då med en lång telefonmöte mellan Putin och Trump. Och Rutte, NATOs generalsekreterare, åker ju till Washington och kommer dit imorgon. Så att vi ser samma historia egentligen upprepas igen. Och anledningen till att Zelensky åkte till Washington för att träffa Trump var ju att den amerikanska administrationen hade viftat med Tomahawk-robotar. Och uttryckt sig ganska vagt men hoppfullt, så att säga. Och av det bidde det en tumme. Inte ens en tumme faktiskt.
Det blir det väl ingenting?
Nej.
Det blir det ingen robotar?
Nej. Så att det där är ju förstås både bra och dåligt för Ukraina. Jag tror att det är dåligt att det inte blir någonting, men det som är bra är att det blir allt mer tydligt riktningen på den amerikanska politiken, tror jag. Och det tror jag är viktigt när det gäller både för Europa att kliva fram och för Ukraina att ha någon form av vad kan man förvänta sig. Det finns ju fortfarande saker som fungerar väldigt bra mellan USA och Ukraina. Just nu delar man ju fortfarande information från USA till Ukraina exempelvis.
Amanda, vad tänker du om det storpolitiska här?
Ja, taco. Alltså, han ändrar ju åsikt efter vad man senast pratade med.
Jag får nästan säga vad taco är.
Trump always chickens out, som börsfolket började prata om när hans tullar skulle införas ena dagen och inte införas nästa dag. Varpå marknaden reagerade exakt så volatilt som man skulle kunna tänka sig att den gjorde. Vi har ju sett det här mönstret, jag vet inte hur många gånger nu, och det är ju tämligen uppenbart att den han senast pratade med, det är de åsikterna han förfäktar. Och Europa har blivit bättre på att parera det här, tycker jag ändå. Man är liksom noggrann med att inte låta Zelensky diskutera med honom utan backup. Man liksom ligger på honom inför mötena och liksom påminner honom om vad man själv tycker och vad som är rimligt och så vidare. Och så ringer Putin och påminner om någonting annat. Vad låter vi vara osagt? Och sen så har man plötsligt inte de vapen man skulle skicka bara häromdagen. Å andra sidan så går ju cyklerna när han är liksom, återupprepar de ryska talepunkterna nu så pass fort, vilket man väl ändå får vara tacksam för. Och att det här mötet ställdes in så pass fort, det är väl också ett gott tecken. Då blir det liksom kortare perioder när det ryska narrativet tillåts stimulera diskussionen. Men jag menar, hade vi pratat om det här för ett halvår sedan eller ett år sedan, så att det här ska dominera den globala säkerhetsdiskussionen, det är naturligtvis helt vansinne, men just nu är det den värld vi lever i.
Patrik?
När det gäller Trumps riktning så tycker jag närmast att det påminner om en Uppsala student efter nationernas stängningstid som cyklar hemåt mot studenthemmet. Det vinglar.
Vad heter den där ån? Fyrisån?
Fyrisån heter den.
Men tror du vi landar i Fyrisån, eller vad tror du händer av det här? Alltså, det blir inga Tomahawk, det vet vi.
Det kan... Inte just nu. Det är ju inte borta för alltid.
Nej, jag tror att det inte kommer bli Tomahawk under överskådlig tid, men osvuret är ju bäst på denna vingliga cykelfärd. Men tittar vi på vad USA gör under Trump, så är det ju betydligt mindre substantiell hjälp, även om man nu delar underrättelser. Och det är ju här då, som vi har varit inne på nu i samtalet, så är det ju viktigt då att andra länder steppar upp och täpper hålen.
Men om man skulle säga om det själva liksom läget, Johan, bara för att dra ett steg vidare från detta. Alltså, vad får det för påverkan på den faktiska situationen att Trump uppför sig som en berusad student?
Ja, det beror på om du menar strategiskt eller operativa läget. Det är ju rätt så tufft där ute i frontlinjen. Så. Ryssland har ju problem att få tag i frivilliga, men Ukraina har också ett stort problem med allt för glesa frontlinjer. Alltså, man har ett begynnande, det kanske inte ens begynnande, man har ett deserteringsproblem, eller att man inte kommer tillbaks till frontlinjen när man varit på permission och sådana saker som är märkbart. Och intressant nog så gav de två holländska underrättelsecheferna en intervju till en holländsk tidning här förra veckan som var stort uppslagen, därför det handlade om att man har skurit ner på delgivningen av information från Holland till USA när det gäller kanske holländska medborgare och sådana saker. Jag har läst den här intervjun. Den kanske var lite hårt dragen rubriken för att de pratar om det goda samarbete de har och sånt, men att det är klart att de tänker efter en gång extra, det gör de absolut. Men det som inte kom fram i, så att säga, ingresser och löpsedlar kring den här intervjun, det var att de bägge två intygade om att det är ganska kärvt för Ukraina nu vid Donbassområdet på fronten. Och att ryssarna gör små framsteg hela tiden nu under någon månad tillbaka. Så att det här får vi nog, och då betyder ju allt det här som händer runt omkring Zelensky då, med du ska få Tomahawk, nej, du ska inte få Tomahawk och så vidare. Det gör ju att det påverkar ju liksom psykologin i det här och liksom kampmoralen. Så det är otroligt viktigt att Europa är med och kliver fram här. Och här får vi kanske då i Linköping se ett sånt steg idag då, som betyder otroligt mycket psykologiskt.
Och när du säger, nu pratar du nästan om strategiskt, liksom långt, tittar vi operativt rent praktiskt, vad händer just nu? Alltså för man får ju intryck av att ändå Ryssland pressar på och Ryssland flyttar fram positionerna här.
De anfaller i små grupperingar, man har ju liksom bytt stridsteknik och det har ju att göra med det här man kallar för transparenta slagfältet med alla dessa drönare i luften, det är svårt att röra sig och därför anfaller man med väldigt små enheter, och i och med att de ukrainska linjerna är ganska glest bemannade så förekommer det då att man får vissa framgångar, kanske inte mycket, men man äter sig liksom fram. Och Ryssland lär sig saker och ting också, de är ganska duktiga på telekrig, de har en ganska stor drönarproduktion de också. Man räknar med att de ska producera 35 000 Shahed-varianter, alltså iranska beväpnade drönare, så att det är på ett år och kliva upp mot 40 000. Så de är i krig, och de är inte i krig bara med Ukraina, utan de är även i krig mot oss, vilket vi nu som sent som igår fick nyheter om, att både Polen och Rumänien har gjort gripanden av så kallade engångsagenter egentligen, som ska sätta eld på saker och ting.
Du måste nästan berätta vad en engångsagent är.
Ja, det är ju så här att våra underrättelse- och säkerhetstjänster har ju satt ganska stor press på de ryska sådana, och det har ju liksom gjort det lite svårare att operera med de kända underrättelseofficerarna som finns. Och
då pratar de med folk som är på ambassaden.
Ja, precis. Eller folk som kommer in och ska göra uppdrag och sådana saker. Då har man liksom gått över till ett digitaliserat förfarande där man rekryterar engångsagenter. Så det finns till och med speciella telegram, alltså ett ryskt, franskt, men ryskt i botten meddelandesystem som där det finns grupper precis som på Facebook eller vad det nu är, där man då kan prata med en bot som egentligen då är den ryska militära underrättelsetjänstens rekryteringskampanj för den här typen av attacker. Och där man pratar inte med en bot, utan man pratar om till slut med någon som försöker då handleda de här engångsagenterna till att göra uppdrag. Kanske börja med någonting litet, rapportera det här, gör det här, och sen får man pengar i bitcoin. Och sen trappas det upp, och sen så till slut så ska man då tillverka någon molotov cocktail eller vad det nu kan vara för någonting, för att göra attacker då på allt ifrån Ikeas varuhus i Litauen till att försöka få ombord laddningar på fraktflygplan och så vidare.
Så det är någon slags Fodora-version av underrättelsetjänst?
Ja, det kan man säga då, eftersom man kan vända lite, det är svårt att veta det här.
Men det är samma idé, du har en app och så kan du beställa terrordåd liksom.
Absolut, eller sen vet vi ju inte om det är för att man har svårare att jobba och att det är därför man har gått över till den metoden, eller är det att man har trappat upp, eller är det för att vi har blivit bättre på att upptäcka det här som vi upptäcker det, och att det förut förekom attentat och attacker som vi inte kopplade samman till någon som stod där bakom.
Vi ser ju också i det där fallet att det finns ju man kör ju också rekryteringsstegen i en del av de här fallen, det vill säga att man börjar med mindre ofarliga uppdrag och sedan trappas det upp, och att man har ett sånt belöningsbeteende, motivering av den här typen av engångsagenter eller gigekonomi inom hybridkrigföringen.
Men om man tittar på utvecklingen så du delar bilden av att det är liksom, alltså, det står och väger liksom, men det är lite fördel Ryssland ändå på stridsfältet.
På marken. Samtidigt så genomför ju Ukraina ganska många egenproducerade attacker med robotar och drönare mot den ryska petrokemiska industrin med framgång som då tär på det ryska. Så att det är två stycken stora, det är en supertungviktboxare och det är en lätt tungviktsboxare som står och boxar i 13:e-14:e ronden nu och står och slår på varandra. Det är det vi ser nu.
Så att om Sverige nu, som vi förhoppningsvis får se senare idag, då på något sätt ger Gripen till, då kan det tippa den där lite grann.
Ja, det betyder nog, framförallt betyder nog ganska mycket med moraliskt, psykologiskt tror jag, att känna att du inte är ensam och att det här är på väg och att vi fortfarande har stöd. Det tror jag är viktigare egentligen än själva vapensystemen som sådan. Faktiskt, åtminstone på kort sikt.
Ja, vi kan gå vidare för att vi har ju också fått fred i Mellanöstern. Det är ju positivt. Det varade väl några minuter eller något, jag vet inte. Johan protesterade när jag sa att det här skulle vara rubriken för ämnet. Vadå? Det är ju fred.
Nej, det är bara ett eldupphör.
Ja, men det kan då leda till något positivt.
Mm, det skulle det absolut kunna göra eftersom det finns Gulfstaterna är bakom det här. Och man har egentligen då satt väldigt hård press på Hamas. Det blir inte riktigt bra för regionen i det här. Och samtidigt är då Iran tillbaka pressade. Men vi har sett att det då pågår dels så utövar Hamas terror mot den palestinska civilbefolkningen för att liksom hålla kvar greppet. Det kommer ganska tydliga signaler om att det där med avväpning, det tänker vi inte följa till 100%, utan det ska vi nog bli två om och så vidare. Så att det här kommer vara ett gungfly under lång tid. Jag skulle bara vilja säga det att om det bryter ut stridigheter igen, då ligger det inte långt bort från att Israel gör ett nytt anfall mot Iran igen, tror jag. För samtidigt håller iranerna på att lära sig läxan då från de attackerna som var tidigare under året. Och kanske då går bort ifrån att visa vad man håller på med. Och det kommer då skapa en oro i Israel.
Amanda, ser du något positivt i alla fall med det här?
Ja, men det är klart att det är positivt. Sen får vi se hur länge det varar. Det har ju varit ett antal skärmytslingar och attacker redan idag. Och vi ser ju också fruktansvärda effekter av vad som sker på Gaza. Med Hamas utrensningar av oliktänkande som ju naturligtvis kommer försvåra en hållbar fredsprocess. Men det är klart att det är positivt. Det är fantastiskt att gisslan har fått komma hem. Det är fantastiskt att man förhoppningsvis nu får hem de dödade gisslan. Det är fantastiskt att den omedelbara militära operationerna har pausat och förhoppningsvis kan man väl få in så pass mycket nödhjälp och återuppbyggnad man kan under den period det varar. Men jag vet ju inte om jag är så hoppfull långsiktigt.
Patrik?
Det positiva är ju att det har blivit en andningspaus och att gisslan har släppts och att det i alla fall finns en möjlighet framåt, men man ska inte ha för stora förväntningar.
Johan?
Jag tänker att det finns två andra perspektiv här också, tror jag. Det ena är ju då som ni har varit inne på att gisslan försvinner eller liksom har kommit tillbaka, och det innebär ju att hävstången som Hamas har är ju borta, vilket ju innebär att toleransen för Hamas överfall på israeliska soldater som skedde häromdagen, den får nog vara väldigt låg, får vi tänka oss. Och den andra biten som vi kopplar tillbaka till den amerikanska administrationen är ju att det är nog få gånger som en amerikansk administration har satt så hård press på en israelisk regering som amerikanerna har gjort i det här läget. Och det är också intressant att se egentligen om det är en tillfällighet för att Trump vill bara den som avslutar den här konflikten, vilket ingen av oss verkar tro riktigt egentligen. Eller om det är något mer långsiktigt då, en distansering så att säga. Jag är nog mer på det senare faktiskt.
Alltså jag var ju och gjorde besök till Gaza precis efter förra kriget, alltså 2014 måste det ha varit. Jag var där strax efter i alla fall. Och då var det ju väldigt tydligt att Gaza var fullkomligt förstört, tyckte jag då. Nu är det ju helt andra bilder. Och vi får väl se i vilken mån de kommer släppa in journalister och så. Men jag var i alla fall där ganska flera dagar som jag var på plats och träffade folk också i Gaza. Vilket också var intressant, för att det var ju en det var en slags efterkrigssituation där när vi pratade med människor så sa ju folk rakt ut att det här är en tillfällig historia. Det här kommer att återupprepas, det kommer att bli något nytt som händer. Och det fanns liksom absolut ingen tro på att det här skulle lösa någonting, utan det var en slags evighetskrig som man såg framför sig. Och det är ganska spännande, för att jag åkte runt då till bland annat platser som, alltså såna här civila platser, alltså moskéer, sjukhus, som ju alltså var fullständigt förstörda av Israel. Och när man tittar nu då på kartbilder, och jag har liksom roat mig att titta på de här kartbilder för och efter, så här, hur många sjukhus finns kvar, hur mycket av liksom offentlig verksamhet som finns, så är det ju otroligt mycket mer förstört ändå. Men det som jag funderar på, det är ju de här människorna som växte upp. För då träffade vi ju folk och pratade, och jag kan ju inte någon arabiska, men vi hade ju som tolk som kunde som hjälpa till med det. Och det var ju så fullständigt uppenbart att alla var helt traumatiserade. Att det var liksom ett område som var totalt förstört. Efter ett krig som var i omfång jämfört med det här, ingenting. Nej. Alltså det var liksom pyttelite jämfört med det nu. Och det finns alltså 2 miljoner människor, nästan är det väl, i det här området som är fullständigt traumatiserade. Och jag har liksom de här minnesbilderna, för vi besökte något så här dagis och sånt som var liksom, som fanns, och skolor som hade börjat återstarta. Jag kan tänka mig att nu återstartar de allt det här igen liksom. Om 10 år. Det här kommer ju säkert att ha kommit igång igen innan dess liksom. Alltså, och det är därför jag frågar lite om hopp. Det var lätt lite glad och glättig. Så jag köper Johans invändning och alla andras invändning naturligtvis mot detta. Men hur sjuttsingen kan man hitta en situation där vi ska kunna känna hopp? Där vi kan liksom från väst och från Europa göra så att det ändå blir någonting som kan bryta detta. Finns det någonting som vi kan se som kan göra det?
Så länge Hamas kontrollerar området och den liksom utbildning och sjukvård och så vidare, så nej. Då finns det ju ingen vilja till en ny start. Det finns ingen vilja till en annan inställning till möjligheten att leva tillsammans. Och därmed inte sagt att inte den israeliska regeringen också skulle behöva ses över. Men det är ändå en helt annan situation gentemot den fullständiga hjärntvätt som har pågått på Gaza sedan Hamas övertagande.
Jag tror det handlar ganska mycket om Turkiets respektive Irans inflytande i den här regionen. Jag tar nu på mig en pro-erdoganesisk hatt, höll jag på att säga. Att Turkiet spelar en viktig roll här. Och amerikanerna lutar sig ganska mycket på turkarna i de här sammanhangen. Det finns en del spänning mellan Turkiet och Israel, men man managerar det hyggligt i alla fall. Så länge Iran har inflytande i det här området, och det har man fortfarande, åtminstone ideologiskt och i viss mån finansiellt säkert också, så kommer inte det brytas, utan det måste vara Turkiet som går in och liksom tar över den som står för säkerheten för palestinierna egentligen i det långa loppet, skulle jag tro, om det ska bli fred på riktigt. Den där regionen, det finns ju väldigt mycket kapital och så, och man är nog ganska trött på att det pågår på det här sättet hela tiden igen. Man kan liksom inte... Det har dåligt rykte i Mellanöstern helt enkelt på grund av detta, och det vill man nog få stopp för. Det finns nog ganska starka ekonomiska intressen för att liksom lugna ner det här ordentligt. Men det kräver att man liksom håller Iran på mattan.
Patrik?
Nej, men det är ju den geopolitiska situationen som Johan lyfter är ju en förutsättning till varför det kommer att kvarstå spänningar, och i det så har vi också, ska vi inte glömma bort, spänningarna Saudi-Iran, men också i hela ekvationen så försöker Kina flytta fram sina positioner i det här, och Kina som möjliggörare för Irans spel i den här regionen. Och sen så har vi varit inne på vad kan gå fel med en terrorsekt som Hamas i konflikt med en Netanyahu som behöver ha kriget för att sitta kvar och inte hamna i fängelse.
Man kan säga att om jag har en reflektion, så alltså, Amanda har helt rätt i det här med att så länge Hamas kontrollerar Gaza så kommer ju, det går ju inte att förhandla med Hamas. Det är liksom ganska svårt med tanke på att det är en terrororganisation, och med tanke på det terror då de utförde, som ju startade den här omgången fientligheter. Samtidigt så är ju ett problem att den israeliska regeringen har extremister i regeringen och att bosättningarna på Västbanken ökar. Så att det som skulle behövas är ju någon form av internationellt ansvarstagande eller liksom någon form av breddning av vilka som finns med. Och då finns ju palestinska myndigheten, sen så finns ju liksom en FN-organ, det finns Europeiska unionen som skulle kunna ta en roll. Tittar man på de här fredsförhandlingarna, det som Trump egentligen har föreslagit och som ligger på bordet nu, då blir ju Gaza någon slags stort utomhusfängelse. Och då blir det, skulle jag tro, ungefär som efter förra kriget, någon nytt skit händer och sen så återuppstår hela kriget igen liksom om 5 år, 10 år eller något. Liksom. Mm. Och då blir det lite hopplöst läge. Sen så vet vi ju det att Netanyahu har ju påbörjat processen inför ett val i Israel. Det kommer att komma ett val, sen vet vi inte riktigt när, men det kommer ju att inträffa. Han kan mycket väl vinna det valet, även om det just nu inte ser ut så. Så att jag menar, det jag fiskar efter, liksom, finns det något hopp någonstans man skulle kunna peta in någon aktör eller något? Turkiet, tänker Johan. Kan EU spela en roll, tror ni? Amanda?
Alltså, just nu tror jag det är svårt därför att EU behöver fokusera på Ukraina. Och det är ju också... Det är ju också, låter kanske cyniskt, men det pågår väldigt många konflikter i världen och väldigt många påverkar oss mer eller mindre nära håll. Men den konflikt och den situation som är existentiell för Europa idag, det är primärt Ukraina. Och det är där Europas huvudsakliga fokus måste ligga. Och sen finns det ju också en diskussion, Turkiet, ja absolut, men överhuvudtaget så måste ju arabvärlden ta ett större ansvar för sitt eget närområde. Det har man ju inte varit villig att göra, vare sig när det gäller palestinska flyktingar eller liksom den andra politiska situationen. Förhoppningsvis börjar väl det ändras, och det är väl där USA kanske primärt har en roll att spela, att få detta att hanteras mer internt. Sen finns naturligtvis saker man kan göra, men att EU skulle ta någon slags övergripande ansvar för situationen med tanke på allting annat vi står inför just nu, det ser jag som osannolikt och inte lämpligt.
Jag såg någon skämtbild på någon tidning, jag kommer inte ihåg vilken det var, som var en man som satt och läste tidningen, och så var de två översta rubrikerna i den här tidningen, så stod det, första var kolonisationen av Mars fortsätter som planerat, och den andra var konflikten i Mellanöstern fortsätter, fast på engelska.
Ja. Jag har ett land till också, det är Syrien som ju är i närheten också, där har vi ju sett ganska stora omvälvande saker sista, eller under 2025 då, och det är ju rätt så fascinerande att Al-Sharaq kan åka till New York och träffa amerikanska officerare som skulle döda honom för 10 år sedan, och varit hos Putin nu också och försökt att, eller rättare sagt ryssarna har försökt att få till ett avtal med Syrien också, så där får vi se upp vad som händer.
Mm. Just nu ser det ut som att de ryska baserna blir kvar.
Ja, men det ska inte finnas något avtal än vad jag förstår.
Nej, men det är i alla fall den bilden av riktning man får.
Absolut.
Vi får se helt enkelt. Som sagt, det lär väl fortsätta ett tag till. Det blir kanske ingen fred då, som jag tänkte. Men i alla fall, då går vi vidare till nästa. För att vi har ju då haft en utrikesminister som har varit ute och flängt i världen och bland annat flängt till Kina. Och i den här podden för ett antal avsnitt sen, typ ett år sedan tror jag nästan kan ha varit, så diskuterade vi när halvår sedan när Benjamin Dosa åkte till Kina och som handelsminister, och då diskuterade den här podden, betyder det här en ny strategi för regeringen att det snart kommer att se ett högnivåbesök av något slag? Och nu har vi fått ett högnivåbesök i form av Maria Malmer Stenegård som har varit där, och vi fick 2 veckors visumresor tror jag Sverige fick, och det är en massa så här luftiga ord hit och dit, lite om Gui Minhai, men liksom, det här är den förändring vi förutsåg för ett halvår sedan när vi pratade. Patrik, du som fokar rätt mycket på Kina, vad tänker du om det här vi ser nu?
Nej, men resan kommer ju då i samband med att vi i år firar 75 år av diplomatiska förbindelser med Kina. Sverige var ju ett land som tidigt erkände Maos styre Folkrepubliken Kina heter det, tack. Och samtidigt så var ju det här besöket tajmat också med 10 år sedan Gui Minhai kidnappades i Thailand och fördes illegalt till Kina där han sitter fängslad, och där Kina under mycket, mycket, mycket lång tid vägrat uppge några uppgifter om honom och vägrat prata om honom överhuvudtaget. Det lilla myrsteget framåt här, i alla fall utifrån vad som är känt offentligt, var ju att här togs ju frågan upp. och att kineserna då i alla fall accepterade att frågan togs upp från svensk sida. Men det finns ju ingenting som har kommit ut i offentligheten ännu om vad om Kina sa någonting konkret och om Kina gav några som helst uppgifter om hur han mår och var han befinner sig. Men i alla fall ett litet myrsteg framåt, och utrikesministern framförde också att det här fallet är prioriterat av regeringen och att man uppmanar då Kina att släppa honom. Men sen får man väl se den större strategiska bilden är att Kina försöker ju splittra Europa och gentemot USA, så att Kina har ju mycket att vinna på att framstå som mjuk, vänlig och resonabel, och då kastar man åt det här köttbenet med viseringsfrihet 2 veckor är det väl, va? Som man kan besöka då, vilket underlättar för både turism och svenska företag som åker dit på kortare affärsbesök. Så det är ju någonting som svenskt näringsliv har efterfrågat. Så att Kina kör ju liksom en slags skärmoffensiv, samtidigt så bakom kulisserna så är ju budskapet väldigt kärvt. Vi ska ju komma ihåg att en kinesisk delegation från folkkongressen, det vill säga deras, jag håller på att kalla det för skämtparlament, men ni förstår vad jag menar, besökte ju och träffade Europaparlamentariker för en dialog nyligen. Och då körde ju de kinesiska ledamöterna med ett väldigt, väldigt ryskt budskap, skyllde konflikten i Ukraina på NATO, etc., 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 etc. Närmast på en nivå som chockade och förvånade Europaparlamentariker. Och så att vi måste ha de här 2 tankarna i huvudet, att Kina pratar med 2 olika ansikten. Det är honung och det är vassa draklor.
Men alltså jag tänker på, om man tittar på liksom Kinas diplomatiska strategi på senare år, så den gick ju från den här wolf-warrior-strategin som de hade när de skulle vara kaxiga och sen skulle de bli snälla. Men det här sammanfaller ju också med att Kina, du sa att det sammanfaller med Gui Minhai och 75-årsjubileet av diplomatiska relationer, men det sammanfaller ju också med att Kina har värdefulla jordartsmetaller som de använder för utpressning på väst. Är inte risken att det ser ut som att vi är nyttiga idioter när utrikesministern åker till Kina på det här sättet?
Ja, risken är ju att om vi tror på att det finns ett Kina...
Men jag tänker att andra allierade länder har ju mer eller mindre öppna konflikter med Kina. Mm. Alltså...
Nej, men jag tror att det blir bekymmersamt om vi tolkar in... en utrikesminister ska kunna åka ha dialog med fan och djävulen själv om så behövs. Det är värre när vi tror att det är fritt liksom näringsliv och gör sådana typer av affärer.
Fast det är det jag menar. Öppnar man inte för det här? Alltså, om utrikesministern åker dit, betyder inte det att näringslivet får okej, då är det lugnt. Nu får vi 2 veckors visumfrihet.
Den risken och den kognitiva dissonansen riskerar ju absolut att uppstå. Och vi har ju tidigare tagit upp de här universitetsrektorerna som är på besök i Kina. De har väl kommit hem nu. Jag har inte sett någonting ännu om att de har kommunicerat någonting om sin resa, men det lär väl bli en fingervisning hur de uppfattar läget också.
Jag har nog inte riktigt med där, Anders, faktiskt. Jag tror nog att det är helt okej att hon åker dit och helt okej att vi får den där viseringsfriheten. Det betyder mycket, utan det som handlar är ju om hur ska vi skaffa oss egna jordartsmetaller. Och det kanske inte är så att det finns ju jordartsmetaller på många platser här utanför Kina. Kina är en ganska liten del av jorden, så att grejen är att kineserna har ju lärt sig att förädla detta. De är otroligt effektiva i det, och det är ju den kompetensen, den förmågan som måste till i väst framförallt. Då blir man ju mindre beroende av Kina i de här sammanhanget, för bakom de här mjuka framtoningarna så finns det ju någon som arbetar målmedvetet långsiktigt av att skaffa sig ett betydande inflytande över världen.
Amanda?
Ja, nej, jag håller med herrarna i sommaren att det är klart att en utrikesminister måste kunna åka och ha möten även med länder vi inte håller med. Sen finns det en betydligt bredare diskussion här, och jag vet inte. När det gäller till exempel universitetens resor så, så får man ju lite jävla ansvar även för myndighetschefer. Jag tror att om man vill kan man säkert använda utrikesministerns resa som en ursäkt för sina egna kontakter. Men det är inte det regeringen säger med detta nödvändigtvis. Och det mesta går att använda som ursäkt om man verkligen, verkligen vill. Och det vill de uppenbarligen.
Alltså, jag måste säga att jag är ju lite skeptisk alltså till detta. För att jag är lite orolig för två saker i det här. Det ena är just att Ryssland spelar en sån otroligt negativ roll för europeisk säkerhet. Och Kina möjliggör detta hela tiden.
Absolut.
Och det är för mig... Det blir ett allt större problem. Så. Speciellt när vi nu börjar se soldater från Nordkorea. Jag vet inte vilken mån det här Kina, vad det kommer att bli av det. Liksom. Men det är kinesisk teknik i alla fall. Stridandes i Europa mot oss. Mm. Och då, det här skapar ett problem. Och det finns inom näringslivet väldigt starka krafter som vill säga att men det här handlar inte om politik, det handlar bara om affärsrelationer. Och det gör ju inte riktigt det. Det här är inte, det är inte som att diskutera vilka som får med i OS eller vilka som får med i som Eurovision. Det här handlar liksom om ett krig mot oss. Mm. Så att jag måste säga att jag är nog lite mer skeptisk.
Men jag förstår och jag håller med dig i det du säger. Det jag gjorde bara liksom, där fick ju Sverige någonting. Vi fick en viseringsfrihet. Mm. Det var inte så att vi inte gav bort någonting. Utan det som vi kan ju se exempelvis på hur Kina subventioneras under europeisk bilindustri exempelvis. Som är ju ett jätteproblem. Men det hindrar ju inte att fransmän och tyskar åker till Kina i alla fall så att säga, och försöker göra det bästa av läget. Så att det är oerhört komplicerat, utan ur egen styrka måste vi ju kunna balansera upp Kina. Det är det som att ta tag och få kunna bli bättre på att förädla jordartsmetaller, bygga billigare bilar och vad det nu månde vara för någonting.
Och för att kunna göra det måste vi förstå den grundläggande konflikten och det som säkerhetspolisen och MUST beskriver i sina årsrapporter, och MUST använder ordet systemkonfrontation. Vi måste förstå att det är det som pågår och ha den helhetsbilden, och det gäller ju alla enskilda befattningshavare, så att man agerar utifrån den förståelsen, den logiken, så att man inte ger ifrån sig mer än vad man får ut av det.
Amanda?
Ja, nej, det är ju naturligtvis helt rätt. Det viktigaste är ju att vi har våra egna liksom, kan hantera. Så länge vi är beroende av Kina så har vi ett begränsat handlingsutrymme. Och det måste ju bli den breda diskussionen. Och här kommer ju in även hela miljöaspekten och NIMBY, och vi ska inte starta gruvor och vi ska inte bryta jordartsmetaller i liksom svenska fjällen. Och det finns naturligtvis argument för det på olika sätt och vis. Men det är en betydligt bredare diskussion där vi måste förstå att vi kan inte göra oss beroende av, och vi kan inte heller förvänta oss att delar av världen med betydligt sämre arbetsvillkor och syn på barnarbete och så vidare ska göra vårt smutsiga jobb åt oss för att vi ska kunna göra den gröna omställningen och elektrifiera och ha våra smartphones. Utan vi får ta lite ansvar, även om det innebär att liksom favoritvandringssträckan försvinner. Därför att det handlar om svensk säkerhet, men det handlar också om liksom synen på mänskliga rättigheter och vem som ska ta ansvar för den omställning vi står inför. Och den diskussionen har vi inte haft ännu.
Nej, och med de orden så är våran tid över, och man kan konstatera att vi än så länge inte vet någonting mer om vad som har hänt i Linköping. Det är lite som på julafton, liksom Kalle Anka liksom pågår, vi har ännu inte fått våra julklappar, vi vet liksom inte vad som händer riktigt. Men i denna anspänning så får vi faktiskt nu avsluta dagens sändning. Så vi får väl se om det blir någon eventuell extra sändning framöver kring eventuellt vad som nu är för besked. Vi får återkomma om detta i så fall. Men tack för idag och tack för att ni har lyssnat.
Tack.
Hej hej.
Tack och hej.
Vår beredskap är god.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.